Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plus, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Det här är avsnitt nummer 113. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner, författarkollega och nära vän är Jessica Almenäs.
Jajamän, här sitter jag. Vad ska vi snacka om idag tycker du, Lovisa?
Jag har varit ute och luftat benen så som det kändes. Så det blir en lång passrapportering.
Oj, vad härligt. Och jag har en rapportering från sjukgymnasten. Sexigt va?
Ja, här är högt och lågt.
Ja, vi ligger på lite olika nivå träningsmässigt just nu kan man säga.
Ja, och är inte det som är livet?
Jo, det är ju livet. Men jag tänkte faktiskt på det, apropå långpass, så tänkte jag idag när jag hade varit hos sjukgymnasten och jag fick prova att jogga. Jag skulle jogga för han skulle se hur det kändes i foten då, eller höra av mig hur det kändes i foten snarare. Och då tänkte jag på, gud vad länge sedan det är jag sprang. För att även innan jag gjorde illa mig, när jag började spela basket och så, jag hade ju inte riktigt kommit igång med löpningen. Jag var ute och sprang lite grann, men det var inga längre pass och det kändes ändå som att det var lite trevande. Sådär.
Lufsande så kanske?
Ja, men lite mer lufsande än springande var det nog. För kroppen kändes inte helt tipptopp, eller jag vet inte. Och då bara tänkte jag på att det är så himla länge sedan jag kände mig som en löpare. Och då kan jag ju ändå i mitt huvud komma ihåg att jag har varit sådär som jag visualiserar framför mig. Som jag brukar säga, att jag tänker att jag springer snabbt som ett rådjur över en äng. Du vet, bara liksom flyter fram, eller som en gasell. Och det är ju så jag tänker mig när jag liksom tänker på löpning. Det är bilden jag får i huvudet. Jag kan se någonstans att jag har känt så och känt mig lätt och känt mig snabb och känt mig som en löpare. Och nu tänkte jag bara, hur ska jag hitta tillbaka till det där? Det är så länge sedan jag kände att jag var en löpare. Nu känner jag mig som en lufs. Tänk när jag ska börja springa igen. Och då ser jag framför mig i huvudet och jag försöker skjuta bort den bilden. Men jag ser liksom den här tunga, lufsiga som andas flåsigt och tycker det är skitjobbigt att springa 3 kilometer.
Men påverkas din självkänsla av en sån där typ av, vad ska man säga, uppenbarelse? Eller bara självförtroendet?
Nej, men både och tror jag. För att jag tyckte så mycket om att känna mig som en löpare. Jag är en löpare. Och nu känner jag att jag inte riktigt kan stå för det inför andra eller mig själv. Framförallt inte mig själv. Jag känner mig inte längre som en löpare. Det är som att jag inte kommer ihåg hur det är och vad det. Eller kommer ihåg hur det känns när man får till ett så här riktigt bra löppass och man känner att man bara flyter fram, att det är mer kul än jobbigt. För jag vet ju nu att jag har en lång period framför mig när jag väl kan börja springa igen, som det kommer att vara väldigt tungt. Alltså det kommer att vara jobbigt, kroppen kommer att kännas tung, andningen kommer att vara tung. Det är en lång väg till att känna sig lätt och snabb igen.
Det var faktiskt en tanke som slog mig förra veckan när du och jag sågs. Så ringde sjukgymnasten upp dig när du och jag var tillsammans.
Mm.
Och så tjuvlyssnade jag lite grann. Du vet, jag har ju så stora öron, det går inte. Jag kan ju inte hålla mig. Det är generellt så. Och då var det så intressant, för jag lyssnade på hur du pratade med honom. Och sen så var det i ett helt annat sammanhang i fredags. Så var jag i Växjö och skulle föreläsa på ett gym som heter The B-Room där. Och då var temat smärta och besvär i vardag och träning. Och inte som sjukgymnast och inte liksom som att man på något sätt ska vara läkare eller någonting. Utan det handlar om mycket av det som jag möter i min roll som tränare när människor har ont. Och fokus i det fallet handlar mycket om attityder och strategier, alltså hur man förhåller sig till sin smärta, vilken typ av, hur man reagerar och hur man agerar. Och en viktig punkt som jag hade på slutet, det handlar om den här förnekelsen. Alltså varför har man inte sökt hjälp? Vissa människor kan ju gå 1,5, 2, 2,5 år innan man tar tag i ett besvär som man faktiskt har i vardagen. Ja. När det gäller träning kan man ju bortse från att ah, men okej, jag har ont i foten, men det är inte jätteviktigt, jag tycker inte så mycket om att springa. Och så sköter man sin styrketräning. Men när det är just så här smärta eller besvär i vardagen, om man liksom skjuter det framför sig, skjuter det framför sig. Och jag tänkte här, vad befriande var för mig som var inne i det här föreläsningssnurren när man skriver manus och på något sätt, jag brukar tänka att jag ska föreläsa. Jag måste ju alltid ha 3 nivåer till i huvudet, även om jag kanske bara pratar om nivå 1. Så måste jag ju ändå ha nivå 2, nivå 3 och nivå 4 kanske inuti mig ifall det kanske kommer en fråga eller ifall man vill göra någon sån här twist. Och då är det så spännande att lyssna på dig då när du tar emot det här samtalet för honom och ska sätta ord på, okej, nu bokar jag, nu kör vi. Nu är det ändå ett åtagande som du blir när man blandar in en sjukgymnast i det här fallet.
Ja. Ja,
men hur gick det här besöket till? Vad var det för typ av turordning?
Nej, men för det första, det känns ju skönt att jag faktiskt har tagit tag i det. Och nu tänker jag lite grann som du var inne på här. Varför gjorde inte jag det här med en gång? Men jag var ju hos en sjukgymnast på ett besök. Och då fick jag ju ändå rådet att jag skulle vila. För att det gjorde så ont i foten, jag kunde ju inte stötta på den än. Så det var ju liksom försöka undvika att gå på foten och så.
Den akuta fasen.
Ja, precis. Och då har det där hängt kvar lite grann. Att jag har varit så himla rädd för allt som har gjort ont. Allt som har känts och gjort ont. För jag tänkte så här, nej, nu drar jag upp det igen. Nu slår jag upp det igen. Så att jag har nästan inte vågat göra någonting. Och då har jag tänkt lite grann att ja, men, då är det väl ingen vits att jag går till sjukgymnast när jag fortfarande har så här ont. För att jag kan ju säkert inte göra någonting ändå. Men det ångrar jag nu. Jag borde ju ha gjort det så att jag hade fått de här, för det är ju inga världsomvälvande övningar som jag har fått. Det är ju liksom inte superkomplicerade styrkeövningar, utan det är ju träna små muskler och stretcha och massera och sådär. Så att jag borde ha gjort det tidigare, men jag gjorde inte det. Så nu får jag vara glad att jag har tagit tag i det i alla fall efter 2 månader.
Och då vilka känslor gick det därifrån med nu då på morgonen direkt från sjukgymnasten?
Men ändå pepp. Jag kände det var skönt. Nu är jag på G. Nu har jag själv tagit beslutet att göra det här bättre. Nu ska jag göra det jag kan för att jag ska bli frisk så fort som möjligt. Och inte bara gå och vänta och gnälla på att det aldrig går över. Som det lätt blir att man hamnar i. Och du vet att man liksom någonstans, jag ska inte säga att jag har det som en ursäkt för mig själv, för att jag vill ju träna. Men det blir ju lite grann att man identifierar sig med att jag är skadad. Jag är en skadad person. Jag kan inte göra ditten, jag kan inte göra datten. Men nu ska jag ta tag i det här. Och det känns bra. Jag är superpeppad på det. Men jag kom ju dit, vet du, och fick först gå igenom. Jag hade ju ställt ganska bra diagnos på mig själv. Eller jag... Ja, men jag hade ju det. Jag är faktiskt ganska duktig på sånt där. Sjukt nog. För jag gissar att du som PT gillar ju inte när folk ställer diagnoser via Google.
Nej, men det är ju svårt. Jag gör ju inte upp några rehabplaner på det sättet. Men det är ju alltid klurigt när de kommer och berättar vad de har för diagnos. Och så frågar jag, när sattes den här diagnosen? Hur länge har du haft den? Vem var det som gjorde det? Och på vilket sätt? Ja, nej, men det här var ju 3,5 månader sedan ungefär. Jag googlade mig till och så pratade jag också med en kollega på jobbet. Okej, jag kan inte lägga upp träningsprogram utifrån det här. Men alltså, skämt, så jag tror ingen träningspodden-lyssnare blir förvånad över att du både har gjort research och fastställt diagnos, Jessica.
Nej, jag fick ju lite hjälp på traven när jag var hos sjukgymnasten när jag precis hade gjort illa mig dagen efter. För hon sa ju nämligen att det var den här senan, plantarfascian eller vad den heter, som fäster i hälen som jag hade ont i. Men sen trodde ju min kille att det var hälsporre. Men jag sa att det är inte hälsporre, för det känns inte som det står att hälsporre ska kännas på nätet. Så att det är inte hälsporre, utan det är något annat. Så att, och jag hade ställt rätt diagnos också med hjälp av den här sjukgymnasten då. Men armbågen, den hade jag faktiskt självdiagnostiserat, och det var också tennisarmbåge som jag misstänkte.
För du har spelat så mycket tennis, Jessica.
Ja, men det är det som är så sjukt. Jag har tennisarmbåge, jag har inte spelat tennis en gång sedan 97 typ. Men ja... Men ändå har jag fått en tennisarmbåge. Jag skulle nog kalla det mer för barnvagnsarmbåge faktiskt. Att jag har gått och styrt och hållit emot och lyft med, ofta med en hand, för att man gör något annat med högerhanden. Att man kanske bär en påse, eller man har telefonen i handen, eller man går med en kopp kaffe, eller du vet, och så har jag liksom rattat med vänsterhanden. Men det var i alla fall skönt att få bekräftat att det var det. Sen fick jag ju en dålig nyhet. För då sa ju den här sjukgymnasten till mig att det här kan ju ta hur lång tid som helst. Det här kan du få dras med jättelänge. Och då kände jag så här, modet sjönk. Hjärtat sjönk ner i magen nästan. Det var ju som att få en smocka. För det finns ju inte i min värld att det här ska ta lång tid. Jag har ju inte tålamod för det. Men sen satte vi igång, och då kom hoppet upp igen i alla fall. Armbågen, jag fick några övningar för armbågen. En liten styrkeövning som man ska göra. Man ska sitta och snurra på armen, kan man säga egentligen, med en liten vikt. 1 eller 2 kilo bara. Och det kändes bra. Och så en stretch som gjorde skitont, men det var tydligen okej. Och sen tittade vi på foten, och här kom ändå det positiva, känner jag. För att senan var öm och sådär, och förmodligen inte helt läkt. Men när jag fick lite massage och lite stretch så att det blev varmt och blodflödet kom till foten. Så när jag sen då skulle testa först att gå en sträcka in i deras gym där och sen jogga. Jag har inte joggat sen jag gjorde illa mig. Och det kändes bra. Alltså det var en smärtfri jogg på kanske 20 meter, men ändå. Så då fick jag ändå upp lite hopp. Det kändes som att de här övningarna kan faktiskt påskynda förloppet, läkningen.
Träningspodden sponsras denna vecka återigen av våra gamla vänner på Novo.
Ja, och nu när de orangea kuverten dimper ner runt om i landet, då blir de flesta på lite dåligt humör. Novo vill höja humöret på Sveriges framtida pensionärer och kommer därför att ge en Novo-medlem 100 000 kronor till sitt eget Novo-sparande.
Wow, vad ska man då göra för att bli denna lyckliga medlem?
Om man inte redan är medlem, då ska man bli medlem hos Novo genom att ladda ner Novo-appen. Och när man väl är medlem så gäller det att spara till sig själv utifrån sina egna förutsättningar. Den som sparar flest, lyssna noga, flest gånger under tävlingsperioden kommer att vinna 100 000 kronor.
Storleken har alltså ingen betydelse. Det som kommer att avgöra om man vinner är hur snäll man är mot sig själv och hur ofta man sparar. Det är det som är avgörande. Novo har till exempel dagspar, snabbspar och autospar.
Registrera dig nu med koden träningspodden och få 100 kronor i startkapital. Och är man redan medlem kan man såklart också delta i tävlingen.
Ladda ner Novo-appen där appar finns, och tack Novo! Jag har ju en ganska hög identifikationsfaktor när det gäller din fot. Jag har 2 skador som jag har gått igenom. Egentligen under hela min livstid så har jag haft 2 såna här stora grejer. Och eftersom det är bara de 2 som jag minns, så då tror jag att det är det som har liksom gjort avtryck. Det kanske finns några små saker att jag har stukat en fot någon gång. Jag kommer ihåg någon gång, kommer på nu, som kanske högstadiet, där jag fick en liten skavsår på ovansidan tån, som sen jag fick en, vad heter det, när man får en blod
utgjutning, alltså, eller nej,
blodförgiftning alltså, ja, nej, men det här var alltså, det här är ju hur lyckas man? Ja, men man får en blåsa på foten, ja, när man spelar innebandy. Och sen så fortsätter man att träna, man svettas, man tejpar lite grann och så fortsätter man. Och så skorna kanske är lite sunkiga och så spelar man ännu mer. Och sen så plötsligt så får man som en svart liten mask som går upp på ovansidan av foten.
Men gud, livsfarligt ju.
Ja, Ja, det var läskigt. Ja, det tog ju några veckor kan jag säga. Jag blev bra för det och fick äta massa medicin och grejer. Och jätteklumpet. Men typ 14-15 år, jättemotiverad. Tycker att det är jättekul att träna, är att hänga med sina kompisar. Och ja, jag har ju fått väldigt stor respekt för såna här små blåser och ja, hygien och alla de delarna efter det. Men sen den stora anledningen till varför jag slutade paddla när jag gick, det var ju andra året på kanotgymnasiet. Det var för att jag fick problem med min axel. Och den diagnosen som man sätter generellt på den typen av axelproblematik, det är impingement. Och det är någonting som man kan få som simmare, man kan få det som kanotist, men det är ju också lite så här kontorsåkomma. Alltså att man får en inklämning i axeln. Och den blev faktiskt aldrig riktigt bra. Jag höll på och rehabbade typ 2 år, åkte mellan Nyköping där jag bodde på gymnasiet och idrottskliniken som på den tiden låg inne i Råsunda. AIK-land, vet du.
Mm.
Åkte flera gånger i veckan och fick både den här typen av som man idag säger så här placebobehandlingar med nålar och strömbehandling, men också träning och så vidare. Men jag blev faktiskt aldrig bra. Jag tyckte inte att det var något kul att träna när jag inte fick paddla och träna styrka på den där jättehöga nivån som jag var på. Jag fick ju någon form av så här livskris. Men sen har jag ju gått igenom det och det har jag behandlat färdigt i huvudet. Men när jag hade sprungit mitt första maraton, det är Stockholm Marathon och det är juni. Och sen fortsatte jag springa under sommaren och sprang på asfalt och fick... Det började med, det här är intressant när man ska beskriva hur startade problemet. Det var en kraftig träningsverk i vaden som inte gick över, som blev en stramning i hälsenan, den övre delen av hälsenan upp mot fästet i vaden, och som sen slutade med en sån öm, irriterad, jättevass punkt under foten. Och det första spontana som man gör, så jag tänkte så här, men vad gör man instinktivt? Jo, men man stretchar vaden, ja. Jag rullade lite på en boll och det var så skönt. Men det som hade hänt, och det här tog flera veckor eftersom det blev aldrig bättre, så till slut så fick jag hjälp med att boka en röntgentid. Då var det en sena som var trasig. Men jag hade inte ont i foten för en ganska lång tid. Jag hade ont i vaden. Och när jag väl tog tag i det där, styrde upp rehab, fick hjälp, då och var klar, det var ju mitten av november. Men jag tänker så här, om jag inte hade tagit hjälp, då kanske jag hade kunnat gå hela vägen in i februari och fortfarande haft ont. Så jag ibland tänker jag så här, okej, hur lång period måste man avstå från att springa eller avstå från det som man verkligen vill göra? Att det kanske är värt det om man vet att det skulle kunna vara den dubbla tiden om man inte sköter sig.
Ja, men så är det ju. Så, och det är ju också det som jag nästan har tänkt lite grann i överkant nu. För att jag hade ju en muskelbristning i vaden för något år sedan. Det var också efter jag hade sprungit mitt första maraton faktiskt. Jag fick en muskelbristning och sen började jag för tidigt. Jag liksom kände hela tiden så här, kan jag idag? Kan jag idag? Kan jag idag? Och så drog jag upp det där flera gånger. Och det var ju så dumt, för det tog ju mycket längre tid. Så att nu är jag ju väldigt pass på när det är smärta i så här senor, muskler, någonting, så känner jag, ska nog inte utmana ödet och köra på här nu så att det går upp igen. Eftersom jag nu hade en bristning i den här senan under foten, så känner jag väl inte dra upp det en gång till. Och då blir jag lite för försiktig. Men du har ju helt rätt i det, att man ska ju verkligen tänka att det är bättre att göra det ordentligt första gången och vänta den tiden det tar, än att det kanske tar dubbelt så lång tid för att man hela tiden håller på och testar, ser om det går och sådär.
Men är det så pass att du varje gång du kliver ur sängen på morgonen att du så här känner försiktigt med foten om du kan stötta på den smärtfritt? Eller är det mer så att du upptäcker halvvägs in i dag att just det, jag har ont i foten?
Nej, det känns nästan hela tiden. Men det är inte hela tiden det gör ont. Ibland känns det bara som att det drar lite grann. Och sen kan det göra ont om jag har gått för länge i dåliga skor eller... belastat den på något annat konstigt sätt, så kan jag känna, då gör det ont.
Och då gjorde jag en sak som jag inte skulle göra enligt sjukgymnasten. Då felbelastade jag, för då började jag gå på utsidan av foten istället. För att det inte ska...
Exakt det där gjorde jag med min fot. Jag bara, gud vad bra. Om jag springer på utsidan av foten, då kan jag faktiskt jogga lite.
Ja, men det var ju precis. Precis. Så jag bara, men jag kan gå på powerwalk. Bara när jag får ont, då måste jag gå på utsidan av foten. Så att jag inte påfrestar den där senan. Men problemet är att nu, då har jag ju istället också fått ont på utsidan. Och på ovansidan av foten på utsidan. För att jag har gått så konstigt. Så att det fick jag absolut inte göra. Utan då var det bara, nej, gör det så ont att du inte kan gå normalt, då ska du inte gå. Då får du sluta gå liksom.
Men vad är det där för konstig grej i huvudet som börjar resonera på det sättet?
Jag vet inte. Är det någon slags överlevnadsinstinkt eller är det bara dumma? Ja, exakt.
Jag måste kunna förflytta mig. Apokalypsen kommer nu. Nu kör vi.
Nej, men nu i alla fall. Så jag brukar tycka när man går så här till naprapat, sjukgymnast och så får man ju alltid massa övningar som man ska göra hemma. Och då blir det ju ibland så, jag tror inte att jag är den enda här, att det blir inte av. För att man får ganska många övningar, det tar ganska lång tid. Och de övningarna som man gör, de känns ju inte som att man tränar. Det är, alltså, det är inte så att man kan tillgodogöra sig dagens träningspass genom att göra sina övningar. Utan det är ju ganska tråkigt, om man säger så. Det är ganska tråkiga övningar man får hos sjukgymnasten.
De är inte jättesexiga och spektakulära.
Nej, och det känns ju inte som att nu bygger jag muskler eller nu får jag bättre kondition. Eller, utan det är klart att det hjälper en på lång sikt, men det är så svårt att se framstegen. Och det är därför som jag tycker det är urtrist, du vet. Jag måste se att det händer någonting hela tiden. Men nu har jag fått ganska få övningar. För han sa till mig så här, det är bättre att du verkligen gör dem. Så här har du övningar som tar en kvart ungefär att göra. Och det ska du väl kunna trycka in varje dag. Ja, det kan jag ju trycka in varje dag. Jag kanske till och med kan trycka in det 2 gånger om dagen. Eftersom det är så kort pass. Det är något i huvudet som liksom, jag vet inte. Det känns enklare att sätta igång än om man vet att jag har ett pass som tar en timme. På något
Men
sätt.
Jag ser framför mig hur du är en sån som blir världsmästare på att rehabba. Och att då lite kanske overdoing it. 3 gånger om dagen plötsligt kunde jag göra. Titta vad duktig jag är.
Ja, nej. Jag är ju också en sån som när saker är tråkiga har jag ju väldigt svårt för att få det gjort. Tyvärr. Jag har svårt att se målet framför mig. Målet nu är att jag ska bli bra i min fot. Det känns så långt borta och ganska abstrakt. Så att jag kommer verkligen att få kämpa med det här. Däremot min kille, han är fan med världsmästare på rehab. Det är det sjukaste. När han drog korsbandet här för något år sedan. Alltså han missar inte en övning. Inte en övning en dag. Så jävla ordentlig. Så jag be honom peppa mig lite. Att han ser till att jag gör mina övningar.
Han står med piskan.
Ja, precis. Så nu har jag med mig övningar som jag ska köra i Pyeongchang. Och sen ska jag träffa sjukgymnaster igen efter det. Så nu får jag liksom hålla mig på mattan. Men det var positivt, att med lite massage så kändes foten mycket, mycket, mycket bättre. Så att jag ska börja med det. Jag ska sitta och massera och massera och massera på tunnelbanan och på bussen och hemma och på jobbet och hela tiden sitta med handen under foten. Folk kommer inte att tro att jag är klok.
Men jag ser framför mig hur du glider in där till ishockeylandslagets sjukgymnast och bara, du, skulle du kunna trycka lite grann på min fot? Min sjukgymnast, han brukar göra så här. Skulle du kunna...
Ja, men det kommer jag göra. Jag kommer att tvinga alla jag ser att massera min fot.
Anja Persson
kommer att få göra det mycket. Jag säger i våran studio. Varje reklambreak. Anja, foten. Men hon vet ju allt om skador.
Vem har bäst nypor? Anja eller Foppa?
Ja, precis. Nej, det känns bra ändå. Nu är jag på väg till att bli bättre. Det är kanon. Nu måste du berätta om ditt långpass.
Ja, det här är ju intressant apropå då hur långt minne man har bakåt i tiden. Jag kan ta fram 2 stycken idrottsskador, såna där när jag verkligen vet när det hände. Min axel som jag kände att det sprakade till när jag gjorde chins, och jag vet att jag hade gjort en väldigt stor och en stor styrkeökning och en, vad säger man, att jag hade gjort en sån här, att ökat träningsvolymen på ganska kort tid. Blivit mycket starkare på kort tid. Kanske då framförallt på grund av att jag hade ökat träningsvolymen. Och det här med min sen under foten, då var det mer så här smygande. Alltså pass för pass. Träningsverk som inte gick över och så vidare. Det är ju helt olika typer av skador. Men jag har ju lärt mig jättemycket av att det blir lite kringelkrokar och lite omvägar när man tänker sig att en träningsutmaning eller ett mål, att ja, men nu sätter jag upp en plan, jag ska träna så här många gånger i veckan, de här typerna pass på de här ställena, de här människorna jag kommer behöva involvera i min träning och så vidare. Och sen så blir det när man tittar efterhand väldigt kringelkrokigt och det blir lite längre viloperioder, någon gång måste man träna lite mer än vad man hade tänkt för att livet... Ja, men det blir helt enkelt så. Men nu har jag ju bestämt det här med att jag ska börja springa långpass igen. Och det var ju då, om jag ska minnas bak under tiden, kanske att jag sprang någonting sommaren 2017. Något pass, kanske.
Ja, men det är ju inte så, ja, det är inte så länge sedan. Eller ja. Ja, det är rätt länge sedan ändå.
För mig så känns det så avlägset, apropå då självförtroende versus självkänsla. Kommer jag känna igen mig själv? Alltså mina tankar. Kommer det göra ont? Kommer jag hinna bli lite deppig? Kommer jag hinna tröttna? Kommer det gå för fort? Tänk om Lena då, min löparkompis som jag ska springa med. Tänk om hon vill springa mycket snabbare och att jag inte orkar säga till att men det här går för fort för mig. Jag hann liksom börja tänka massa saker för att jag hade glömt bort hur... det ska kännas när jag springer långpassen. Så det är intressant när man får de här långa uppehållen. Att när jag väl springer, vad fan, då är det ju inga problem. Då sitter det i ryggmärgen. Jag har mitt långsamma lugn som jag älskar på långpassen. Och det är ju ingenting att vara nervös eller orolig för. Men innan så hann jag börja tänka massa saker. Och det var till och med så att jag på lördagskvällen 21.30 smsar Lena och frågar: du, den här långlopps- eller långpassdejten vi har imorgon klockan 10, skulle vi kunna flytta den kanske lite längre fram? Och så tänkte jag så här, nu är det två scenarion. Antingen så svarar Lena: nej, du vet, jag har planer, jag kan bara köra klockan 10, men det är lugnt, jag kör själv.
Ja.
Och då tänkte jag så här, yes, om hon svarar så, då blir det ingen långpass. Scenario nummer två. Lena svarar: åh, nej, men det passar mig ännu bättre, vi ses klockan 14.
Ja.
Ja, då har jag ju ingen val.
Nej, då måste du ju.
Ja. Och vilket scenario bjussar Lena på? Jo, scenario nummer två. Jag försöker dra mig ur, men det blir en dejt klockan 14. Så jag hinner gå från klockan 9 på förmiddagen morgonen där, 5 timmar framåt, så går jag runt och är lite nervös, bygger upp lite så här anspänning i kroppen, ta fram skor, ja, vilka skor ska jag ha på långpasset, kläder, det är 2 plusgrader, vad är rimlig outfit då, du vet, jag har ju hunnit glömma bort alla sådana saker, det låter så fjantigt, jag förstår det, men för mig det blir stort när jag har gjort ett långt uppehåll. Om det var förra helgen jag senast sprang, men då går ju allting på automatik. Det blir instinkt. Alltså att spontant. Jag bara plockar det som ligger nära. Men nu var jag tvungen att liksom göra lite en inventering av skolådan.
Ja, jag fattar.
Men vi hade bestämt 100 minuter långpass. Och eftersom det här då var mitt första långpass. Lena är igång med sina långpass. Men det här skulle vara hennes längsta tid. Och jag är den som alltid får hålla tillbaka farten i alla typer av pass när det gäller att springa långt och länge. Det är ju många som är nervösa för när de ska springa med mig. Så tänker jag så här, gud, nu måste jag trampa på så Lovisa inte tycker att jag är långsam. Och jag får ju tvärtom hålla tillbaka folk. Opp, 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 hörni, nu går det lite för fort. Och vi hade bestämt att vi skulle springa då för stockholmare som är lite sådär lokalt förankrade, men det kanske är så att man nu inte är stockholmare utan man känner ändå igen slingan. Vi startade mitt på Södermalm och springer ner till Tantolunden och sen så sprang vi över till runt Hornstull, Västerbron över till, till dina gamla trakter, Jessica.
Älskar så, springa Västerbron.
Ja, fick jag lära mig att det heter ju inte Kungsholmen längre utan det heter Konsultholmen. Tyckte jag var sjukt roligt.
Varför då? Jag fattar ingenting.
Nej, Hammarby Sjöstad är mellanchefsgettot.
Jaha,
och Kungsholmen, okay. Det är Konsultholmen.
Jaha, det bor bara konsulter där, eller vad?
Ja.
Ja, det var ett trött skämt.
Vackra Norrmälarstrand. Och sen tog vi en liten extra runda för att jag tycker att det är skönt att springa långpass när man inte kommer så långt bort hemifrån. Det här springa A... alltså hela vägen bort och sen vända och sen B-sträckan tillbaka. Det tycker jag är lite, det är inte jätteroligt. Jag gillar när jag får liksom kringelkroka mig runt i hemtrakterna. Så vi tog ett extra varv runt Riddarholmen där vårat bokförlag ligger. Det enda gången jag är på Riddarholmen, det är när jag ska till Norstedts. Ja. Och sen upp över att man kommer till Södermalmssidan, ner på Södermälarstrand. Södermälarstrand, åh, bästa. Luktar lite braj där vid en av båtarna. Lena sa att det var någon som höll på och smörjde skrovet på båten eller höll på och oljade plankor, men jag vet fasen där om jag håller med om det. Över till Reimersholmen, det är den lilla holmen som är bredvid Långholmen. Runt den och sen så runt Hornstull och upp Tantolunden tillbaka till mitt på Södermalm. Och det blev 100 minuter långsam jogg. Och vi fick justera lite grann. Till exempel på Reimersholme. Det här är intressant om man tycker det är kul med löpning. Så är det ganska mycket kullerstenar.
Ja.
Har man sprungit 85 minuter och inte så van vid att springa långpass, då gör kullerstenar jättestor skillnad för känslan jämfört med att springa på såna här fyrkantiga betongplattor rutor som ligger pusslade. Så där fick vi göra lite anpassningar och sen så ville jag inte springa på såna här slafs och klaffs sträckor. Så att när det var såna stigar som var riktigt blöta, då tog jag hellre vid sidan av för att hålla mig torr. Och det vet jag, det är sådana grejer som jag när jag är mer van vid långpassen inte kommer bry mig om. Då kommer jag springa igenom vattenpärlar. Jag kommer bli blöt och det kommer inte göra mig någonting. Ja, jag vet. Då bryr jag mig inte. Erkänner du, Jessica, att du är sån som tar omvägarna?
Alltid. Mm. Alltid omvägarna, du vet ju det.
Jag och är du ska köra tjurruset, Jessica.
Ja, jag vet. Det kommer att bli intressant. Men man måste ju utmana sig själv också ibland. Jag gillar ju inte kladd. Jag sitter ju och torkar Sam om munnen varje tugga han tar. Så torkar jag bort. Jag
tycker så är ju min Sixten också.
Kladd och det är samma med fötterna. Så jag vill inte gå i lera och vill inte gå i vattenpölar och tycker inte om sånt. Så tjurruset, det blir ju verkligen en utmaning för min OCD.
Alltså min Sixten som är jättelik dig på det sättet, han har ju aldrig suttit i sandlådan. Att han skulle sitta med en spade och klaffsa i sand när han var liten, det fanns inte. När vi hämtade hem honom, han var typ när han var helt ny på förskolan, kanske 1,5. Du vet, han hade aldrig en enda fläck på sin tröja. Och alla andra barn såg ut, de var ju som små såna här troll med kladd överallt. Och Sixten hade alltid så jättefint pikétröja. Jag tänkte alltid när alla sa så här: gud Lovisa, du är ingen idé att du köper så här fina kritvita pikétröjor. De var alltid helt fläckfria. Alltså det finns inte en chans att han skulle ta i någonting som är kladdigt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
När det gäller mat eller färg eller ens snö nu. Han bara, nej. Alltså att man skulle bli blöt. Typ, han tittar på mig och bara, mamma, jag är en sån här kille som gillar att ta det lugnt och som har det skönt hemma. Jag gillar inte kladd och blött. Baxter, han ligger och simmar i vattenpölar.
Nej, jag har alltid undrat över de där ungarna som är som Sixten. Du vet, när man kommer hem, eller när man kommer till skolan eller dagis och ska hämta. Och ens egna barn har ju alltid varit smutsiga. Mina barn alltså. Speciellt Jack.
Ja, exakt. Alltså, generella barn.
Ja, men Jack, han kunde inte ha kläder mer än en dag. Aldrig. Och ofta så gick det också hål på dem. Och blev så här gräsfläckar som aldrig gick bort och så. Så Jack har ju aldrig varit någon vits att köpa fina kläder till. Utan det har ju verkligen alltid varit H&M. Billigast möjligt liksom. För att det, man får ändå kassera dem efter några gånger. Dylan lite bättre, men han är ju mer så här, han målar mycket och sånt. Så han har ju kommit hem med målarfläckar som aldrig går bort och mat och ja, allt möjligt så där. Så att jag har alltid tänkt, de här barnen som aldrig blir smutsiga, hur gör de? Hur tänker de? Hur tänker deras föräldrar? Är det något jag har missat i uppfostran? Men de flesta barn är ju kladdiga av sig, av naturen.
Ja, alltså det där tror jag handlar jättemycket om vad man är för sorts barn. För jag själv har nog hyfsat varit lika som förälder. Men jag kommer ihåg att sikta så att jag matade med sån här lång plastsked. Man hade barnmatsburkar och sådär. Så att man behövde inte stoppa in hela handen nära munnen. Och det gick jättebra och han satt och det var ordning och reda. Och sen så barn nummer två, han bara, ursäkta mig, ska du mata mig? Det kan du glömma. Så han satt där och käkade barnmat med händerna. Han bara, ingen ska hjälpa mig med något. Och det var så kladdigt. Och samma sak när det gäller byxor. Apropå, folk bara, men Lovisa, det är ingen idé att du köper såna här dyra fina jeans. De kommer gå sönder på knäna direkt. Nej, här köpte jag Levi's och Diesel. Och så var helt, såg så här helt perfekt. Varje gång jag gav bort byxor till kompisar och till deras barn, de såg så här helt perfekt ut när Sixten hade haft dem. När Baxter fick byxor, de bara, efter typ 3 dagar, då var de här krokodilmunnarna på knäna, du vet, när det så här glappar. Då har han liksom krypit sönder dem direkt. Eller så här, åkt på magen ner för stenbumlingar och sånt där. Men vi började ju, det här är ett bra tips, vi började ju köpa såna här specialjeans med så här Cordura-förstärkta jeans från Osoami. Och de går ju inte sönder. Jag tror till och med att de har så 1 års garanti på att de inte kan gå sönder på knäna. Och det har förändrat Baxters byxliv, kan jag säga.
We'll be right back.
tillbaka till där vi började då. Och det var ju...
Tillbaka till vattenpölen.
Ja, ditt långpass där.
Ja.
Jag skulle nog inte springa genom vattenpölar ens när jag var inne i min löpning som mest. Jag hade ändå sprungit runt. Och då undrar jag, du som gör det, är inte det jätteobekvämt att kanske fortsätta springa en timme till med blöta skor? Jag kan inte tänka mig nästan något värre.
Nej, och det är ju det som är skillnaden i attityden då, beroende på om jag är van att springa långpass. Då kan jag ta att jag blir kall om fotknölarna, att det klofsar i skon, att man börjar glida runt i skon, för att när den blir blöt så kanske den blir lite större, så att den snörningen som man gjorde i början av passet, jag brukar alltid behöva knyta om mina skor kanske 5-6 minuter in i passet, att den börjar, att den inte är tillräckligt och så vidare. Och när jag nu skulle springa mitt första långpass, då var jag så mån om att det får inte vara massa störningsmoment. Så då tänkte jag så här, men jag undviker vatten i så stor utsträckning som det går. Sen så gjorde jag ett miss, för jag sa att det kommer sådana här mäklarskylt. Och det är som stockholmare i innerstan, när det kommer mäklarskyltar.
Ja.
Du vet, huvudet bara, 90 grader, vrids då sidan, vad är det här för lägenhet som ska säljas? Så jag är jävla nyfiken. Och de bara plöfs rakt ner och in i, vad heter det, i den här skaftet på skon. Så verkligen rann den ner. Och det var lätt duggregn som det var. Det var inte jätteroligt. Men det är just de här, när det var då 10 eller 12 minuter kvar av långpasset. Det är 3 långa svängar kvar innan vi är klara. Och vi hade till och med, vi bestämde att när vi är klara på klockan, då börjar vi gå. Så även om vi kanske hade 700 meter kvar tills vi var framme till våran plats där vi skulle gå i mål på att nu här byter vi om. Så ja, bestämde vi att vi ska inte fortsätta jogga bara för att vi har en bit kvar. Utan nu är klockan klar. Och just de där 12 minuterna då var det klofsigt i skorna och klafsigt. Och jag kände att det kanske till och med hade kommit in lite grann innanför strumpan. Jag hade lite sån här tjockare, en fodrad löparstrumpa typ. Inte skidstrumpa, för det fick jag inte plats med de skorna. Och det är då det börjar strama. Det är, än en gång när vi pratar om, det gör inte ont. Det bränner inte, det smärtar inte. Men det börjar strama ungefär 1 decimeter nedanför höftböjaren. 2/3 upp på lårbenet från knät, på båda benen. Och det är det som är så intressant med långpass, när man kan förskjuta den typen av stramhet eller spänning i benen framåt. För att om man redan halvvägs in i passet börjar få ont, eller det spänner, eller det drar, eller stramar, då kommer det inte särskilt roligt. Och det finns ju också en risk för att man har ökat sina långpass för snabbt. Men det var så skönt i det här fallet. 12 minuter med dyngsura skor, lätt duggregn och stramande i låren, men jag kan fortfarande ta mig framåt. Det kändes till och med lite bättre när vi drog på i fart. Öka tempot, vi kanske springer 7 tempo, alltså 7 minuter per kilometer, det är långsamt. Många kan ju gå så snabbt bredvid. Och dra ner till kanske 6 tempo, 5:45 tempo för att känna på, och då att det faktiskt släpper i låren. Men 12 minuter, någonstans kring 10% kvar av passet, det är liksom fine, det är okej att ha dåliga förutsättningar. Men det var så skönt att inte det kom efter 50 minuters jogging. För det är rätt tufft då att köra. Ah, nej, men det är 50 minuter kvar. Vi är alltså då halvvägs och det är redan tufft. Det är inte hållbart att jobba med sina långpass på det sättet. Så när jag gick i mål med 800 meter kvar till det riktiga målet, så kände jag så här, men det här funkar. Det här är hållbart. Det var roligt hela tiden. Och jag och Lena, vi hade ju som en agenda till slut, där vi babblade oss igenom alla samtalsämnen.
Ja, men det var ju skitbra. Då fick du ändå en bra känsla med från ditt långpass.
Ja, jag tror det. Jag kommer ha 2 sorters långpass. Vi gjorde ju den stora träningsrapporteringen för några avsnitt sen, hur träningen skulle vara nu under våren 2018. Och jag har bestämt mig för att ha 2 sorters långpass. Ett som är, vi kallar det för specifikt om man jobbar med träning. Specificitetsprincipen om man pratar träningslära. Nämligen att det man vill bli bättre på, det är det man ska träna på. En del är ju väldigt så här kåta på att komplettera och assistera det man vill bli bättre på. Om man vill bli bättre på att springa, då gör man jättemycket styrketräning. Man gör jättemycket spänsträning och stretchövningar. Men man kanske inte springer så mycket. Medans andra, de är ju så specifika till 100%. De gör ingenting annat än att springa. De har ingen rörlighetsträning, de har inga styrkeövningar. Väldigt lite kompletterande eller assisterande träning. Och i mitt fall så är jag ju så beroende av min motivation. Alltså det ska vara roligt, jag tycker att det är kul när jag får med mig folk på mina pass. Så jag gör de här perversa långpassen där man är ute och tragglar på asfalt i duggregn, 2+ grader en söndag eftermiddag. Och det får vara fine. Det är ett specifikt långpass för löpning. Men ja. Sen är jag, det finns en stark glammig sida inuti mig också. Och den sidan har jag plockat fram till exempel när jag tränade inför Vasaloppet för massa år sedan. Typ, vad blir det? 11 år sedan kanske. 12 år sedan. Jag plockar fram den sidan när jag vill få upp min träningsvolym. Det här är ett bra tips. Men jag är inte beredd att vara 100% specifik, för det kommer hålla tillbaka min motivation. Och då kan jag lägga in lite mer allround pass. Till exempel i det här fallet. Jag kommer att räkna och tillgodogöra mig dubbelpass på Barry's med löpning och styrka växelvis i 2 timmar. Så den totala volymen blir 120 minuter. Men det blir inte så många minuters löpning som om jag har joggat i 120 minuter. Men jag får en bra flåsnivå och jag får jobba med en stor total generell belastning på kroppen. Så det är så 2 olika typer av långpass. De syftar på olika saker, men båda kommer på sikt göra att jag orkar hålla igång under längre tid.
Ja, men hur
och det är ju glammigt.
Hur går det hittills med ditt löpande schema? För du skulle ju träna på lite annat sätt, som vi pratade om för några avsnitt sen. Att du skulle ju inte bestämma så här, nu ska jag göra de här 3 passen den här veckan, de här 3 passen nästa vecka. Utan du skulle ju träna lite mer på ett löpande schema.
Ja, rullschema nästan.
Ja.
Det har gått bra till 80% ungefär. Jag har kompromissat lite med mig själv. Alltså det där är intressant. När man sitter och säger, när man, nu ska vi alltid, det här är du och Jessica. När jag sitter och säger, så här ska jag träna. Och sen så, det är ju egentligen ingen annan som bryr sig. Det är ingen annan som är engagerad i huruvida mina pass blir av. Men det är ändå så att när jag väl har sagt det högt, då blir det på riktigt. Men jag kan inte stå för det 100%, för jag har kompromissat. Jag har bytt ut ett pass som skulle ha varit ett lite tuffare intervallpass till ett mer inriktat teknikpass på styrka. Å andra sidan så såg jag andra värden i det. Det var en bra grej för mitt jobb. Jag fick med mig lite bra så här, tips och tricks och en kul så här, pedagogisk twist som jag kan använda i mitt jobb. Så jag var ombytt. Min inställning var att jag skulle ha tränat en annan sak. Och sen bytte jag ut spontant. Ja. Men det är 3 veckor snart som jag har kört mitt rullschema. Så jag har det är faktiskt bara 2 pass som jag har bommat från planen. Men när det gäller volymen så ligger jag precis 100% som är tänkt. Och det känns jätteroligt, jättestimulerande och det känns så motiverande att jag har klarat hålla volymen. Men sen har jag bytt ut 2 pass i innehåll.
Ja, men det tycker jag är helt godkänt faktiskt.
Och en fanfar för det.
Ja, en liten fanfar. Nästan dåligt att du ska få en fanfar efter 2 veckor. Den skulle du ha fått i slutet. Men okej, jag bjuder på den. Nu ska jag uppdatera dig och våra lyssnare på det senaste nytt om hemmaträningen. Om min hemmaträning som vi har pratat om här nu lite grann.
Hemmaträning är den bästa träningen.
Ja, det är kanon. Speciellt när man har en liten bebis hemma och inte kommer iväg och måste jobba mycket och anpassa sig efter barnvakt och sådär. Då är det skitbra att träna hemma. Så att jag har ju byggt upp något av ett litet gym kan man säga. Jag har väldigt mycket prylar. Rullar och yogamattor och bollar och gummiband och ja, lite allt möjligt. Inga vikter har jag ännu, det måste jag införskaffa. Men jag tänkte köpa det. Eller jag har tänkt köpa det många gånger, men varje gång tänker jag, gud vad tungt att bära hem. Så har det inte blivit av. Men
har inte Telia varit där och fixat så att du får internet och då kan man handla på nätet med hemleverans?
Ja, men de har fixat internet nu, men det är väldigt dåligt internet. Jag fattar inte vad som är problemet. Det är liksom en plupp när man sitter i vardagsrummet, så att sidorna går ju knappt att öppna. Så att, ja, jag är inte helt nöjd ännu. Men i alla fall, jag bestämde mig ju då efter rådgivning från din sida att jag skulle satsa på roddmaskin. Och den har inte kommit hem ännu. Jag har beställt, men jag har inte fått hem den än. Så jag tror inte jag kommer hinna få den innan OS, tyvärr. Men nu har jag börjat med en ny kul yoga-grej. Jag vet inte om man ska kalla det yoga egentligen. Det känns mer som någon slags... du kanske har testat. Det heter Soma Move. Soma Move.
Vi pratade väl om det i sent i höstas om Soma, när jag hade testat det när jag var på Vann.
Det kommer inte jag ihåg. Har du testat Soma Move?
Ja, men vi pratade om, det var ju någon som hade hört av sig och frågat om skillnaden mellan Soma Move och yoga. Och jag som verkligen inte är något yogaproffs försökte mig på något resonemang med att Soma Move känns mer likt det som jag brukar se som vinyasa. Alltså, yoga vinyasa. Alltså det är de här flödena man jobbar med, det är väldigt dynamiskt och ganska hög svettfaktor skulle jag säga. När jag gjorde Soma Move en gång, då var jag ganska svettig. Alltså du vet, mellan tuttarna och lite grann i armhålan och mellan skulderbladen. Det var lite så här hög energi i det passet.
Ja, och det var därför som jag älskade det. Det var en slump att jag testade på det. Jag tänkte, men nu ska jag testa det här. Och så testade jag det och kände, fy fan vad bra det här var.
Men
nu när jag inte
här
kan springa. Ja, men på Yogobee. Jag går ju igenom massa olika videos och så går jag lite grann på känsla, vad kände jag för idag. Och nästan alltid, speciellt nu när jag inte kan springa, så vill ju jag ha någon slags yoga där jag faktiskt blir svettig. Jag vill köra pass där jag blir svettig, kommer upp i puls och blir lite flåsig. För att jag vill känna att jag ändå får någon slags pulsträning helt enkelt. Så att jag kör väldigt få så här lugna, stretchiga yogapass just nu, nästan inga. Och då tänkte jag så här, men jag ska testa det här, för det var ändå Joelina som vi känner båda två. Hon hade ju då rekommenderat mig att testa det här, så jag tänkte, ja, jag ska prova.
Och jag blev fast. Det är Joelina i Båstad som jag ska åka och hälsa på energidagarna i Båstad, som ju din
exakt
jobbkompis från början, va?
Ja, vi har träffats i jobbsammanhang, men det är ingen jobbkompis, vi jobbar inte ihop. Men vi har träffats på jobbtillställningar kan man säga.
Mm, det var så det var.
Ja, hon jobbar ju bland annat med Max Factor, sminkmärket. Och sen tror jag att Max Factor ligger under Scandinavian Cosmetics tror jag de heter. För hon har också skickat hem lite prov på massa parfymer till mig. Det är skitbra för jag är så dålig på olika dofter. Så hon bara, de här luktar gott, eller doftar gott ska man säga. Så de här ska du prova, den här ska du ha på fest, den här ska du ha till vardag och den här ska du ha när du ska träna. Så jag har liksom fått en ny doftgarderob av Jolina, det är väldigt bra.
Men jag förstår mig inte på det med människor som bara har en enda parfym vid alla tillfällen.
Va? Det har jag haft i alla år. Jag har ändå levt i 42.
Nej,
i
jag
alla
har
år.
En gymparfym. Jag har en vardagsparfym. Jag har en festparfym. Jag har en mötesparfym. Jag har en parfym som jag ska ha med. Såhär, nu måste jag dölja någonting. Då kan jag ta. Alltså jag har typ 7-8 parfymer som jag skulle kunna använda på 2 dagars rulle. Om det behövs.
Va? Ja. Nej, vet du vad, jag har aldrig fattat det där. Men det kan vara för att jag har svårt också att hitta dofter som jag gillar. Jag är rätt känslig. Det får inte dofta för starkt och det får inte dofta för mycket si och inte för mycket så. Utan det ska vara rätt sammansatt doft. Så att jag har alltid, när jag har hittat en så kör jag på en.
Du är ju engagerad med såna här astma-allergimärkningar på alltså när det dofter på produkter och läser på förpackningar generellt. Jag kan tänka mig att du är lite mer noggrann. Jag är nog lite mer så här, så ta bitar lite så.
Ja, men jag tycker att jag har ju förstått nu att det är ju du som är det normala. Jag är ju den som är yes, onormal här. För enligt Joelina så har alla människor en doftgarderob. Och jag har inte haft någon doftgarderob i hela mitt liv. Nu har jag det. Så jag försöker varva de här parfymerna lite grann som hon skickade hem till mig. Men det jag skulle komma till var att då testade jag Soma Move. Och precis som du säger, det är ju mer ett pågående flow hela tiden. Det är ju inte så att man stannar upp i övningarna utan tempot är ganska högt. Man gör samma rörelse en liten stund och sen byter man och så gör man en ny rörelse. Och ibland så sätter man ihop de där rörelserna så att det blir ett lite längre flow. Men det pågår liksom hela tiden. Och man vilar egentligen inte förrän passet är slut. Och det här var jättebra. För jag blev svettig, jag blev andfådd och det kändes som att det tog i musklerna i hela kroppen. Jag hade lite träningsverk här och var nästa dag. Så det här är en ny träningsform som jag fastnade för och som jag kan rekommendera, för vi får jättemånga frågor, eller jag får det i alla fall, vilka pass jag rekommenderar på Yogobi eftersom jag kör så mycket Yogobi. Och det är ju svårt att hinna svara alla och alla vill veta olika. Vad kan man träna om man vill köra lugna pass, om man vill köra svettiga pass, bla bla. Men vill man komma upp i puls, köra lite svettigt och få en genomkörning på hela kroppen, då kan jag rekommendera Soma Move. Så det,
men
det
vem
är
var
min...
det som visade passet på filmen?
Cecilia Gustafsson heter hon.
Ja, och Cecilia, hon är ju uppifrån Järvsö.
Ja, du känner henne?
Nej, men vi ska jobba tillsammans lite grann. Hon ska med till Båstad, tror jag.
Jaha, okej.
Ja, och hon är ju sån här ja, men hon är ju sån här rörlighetsguru och så holistic, verkligen, alltså jätteduktig inom sin genre. Alltså jättevast. Hennes rykte i träningsbranschen är alltså hon väldigt hög. Heter det inte renommé?
Jo.
Ja, gud ja. Hon ligger väldigt högt. Men sen tror jag en del tycker att hon är lite så här hemlighetsfull för att hon inte är med i svängen. Många som hänger här i Stockholm, de är ju så himla
extroverta.
På, syns överallt, uttalar sig hela tiden. Alltså ja. hon har lite mer kanske integritet, lite mera gränser och gränsdragning. Så jag gillar henne jättemycket, men jag har ju aldrig träffat henne, så att jag har ju mina begränsade vart jag hämtar information. Men hon har väldigt gott rykte. Jag ser fram emot att jobba ihop med henne.
Ja, och hennes pass tycker jag man kan testa. Sen har jag också, Lovisa, tagit ett steg till mot att uppnå alla målen på min nyårslista. Och det ena målet som jag hade, det var ju att jag skulle bli av med mina bebiskilon. Och då har jag går hem och muttrar till Patrik ofta. Han får ju ta det. Och då har jag muttrat till honom och säger, nej, men det går inte förrän jag kan träna. Ja, om inte jag kan träna konditionsträning så funkar det inte för mig. För att jag är ju inte så mycket för att banta eller köra diet, som du vet. Jag har ju svårt att inte unna mig saker hela tiden. Så att jag har ju skylt lite grann på det där. Nej, men jag kan inte träna nu, så då kan jag inte gå ner de här kilorna. Det kommer inte att gå. Men då sa Patrik till mig så här, du har aldrig tänkt på kosten. Jag bara, vadå kosten? Jag äter väl ganska bra. Ja, du äter ju godis varje dag. Jag bara, nej, jag äter inte godis varje dag. Jo, du äter godis, du äter bullar, du äter sötsaker varje dag. Nej, det gör jag verkligen inte. Och jag blev jättesur på honom. Och kände mig nästan förolämpad. Hur kan han påstå att jag äter godis varje dag? Det gör jag i vart fall inte. Och sen började jag tänka på det. Du vet, lät det sjunka in. Och började tänka tillbaka. Så här, åt jag godis eller sötsaker igår? Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, åt jag det i förrgår? Ja, gjorde nog det. Åt jag det dagen innan det? Ja, gjorde nog det. Och så insåg jag så här, han har ju rätt. Jag äter godis eller bullar eller sötsaker varje dag. Och det är ju inte hållbart.
Men alltså, vänta nu, det hållbara är ju att säga mot sin partner. Gick du till Fallman och sa att jag hade fel och du har rätt?
Nej, jag har lite svårt för att erkänna att jag har fel. Så jag gjorde egentligen inte det. Men däremot så förstod han att jag hade fattat det när jag bestämde mig för en vecka sedan att ha sockerstopp i en vecka. Inget socker. Det är liksom, jag tänkte det kanske är någon slags, inom citationstecken, diet som jag kan hålla mig till. Och då hoppade Dylan på också, min 8-åring. Så sa han så här, men jag är med på det mamma, han äter också väldigt mycket socker. Och då tänkte jag så här, nu är han med på det. Då kan jag ju inte fuska. För någonstans i huvudet var det ändå så här, ja, men jag kanske kan äta en bulle när jag är på jobbet eller så när inte Patrik ser. Inte så här, jag gör det här för mig själv, utan jag gör det här för honom. För att visa honom att jag kan visst klara mig utan sötsaker. Men när Dylan var med, då hade jag inte mage att fuska. För han gick ju in för det där stenhårt. Och vi frågade varandra varje dag. Så här, har du ätit något sött idag? Har du ätit något socker? Nej, ingen socker idag. Så hade jag då käkat en bulle på jobbet och ljugit om det. Det hade inte känts bra i magen, kände jag. Och nu har jag klarat en vecka. Så jag vill också ha en fanfar. Det är faktiskt ganska stort för mig. Du kan tänka på att man äter sött varje dag. Klara en vecka ändå, det är rätt bra. Och nu börjar jag ju suget avta, så nu kör jag på en vecka till, tänkte jag.
Vad äter du istället då?
Ja, jag försöker ju att när jag känner så, det är ofta på eftermiddagarna när jag blir lite hungrig mellan lunch och middag. Det är då det brukar slinka in. Eller på kvällen eftermiddag när jag blir lite så här matkoma, så vill jag ha något sött för att få upp energin. Men nu har jag ju börjat med att tugga på en frukt istället. Det funkar ju bra, för det är ju faktiskt fruktsocker. Det har ju ungefär fruktig samma godis. Effekt. Fruktig godis, men nyttigt godis ändå. Och sen så ibland så blir det en sån här proteinbar.
Och förlåt, jag menar fruktig godis som i att det är jättegott. Jag menar inte fruktig godis som att det skulle vara dåligt.
Nej, det, precis.
Någon missförstår mig.
Utan bra godis. Och ibland på eftermiddagarna så brukar jag med mig en sån här proteinbar till jobbet som inte innehåller socker. Och det är ju kanske inte det bästa mellanmålet heller, men det är ju mycket bättre än att trycka i sig en chokladkaka eller en bulle i alla fall.
Och Dylan då? Hur resonerar han i det här?
Ja, men han har väl kört lite samma. Han har också fått äta sån här proteinbar som om suget verkligen har slagit till. Eller en frukt. Och så har han fått käka kanske så här risifrutti ibland till mellanmål för att han inte ska få helt spunk av att vara utan socker. Så att det har faktiskt gått bra för oss båda. Och nu tror jag att Dylan också tänker att han ska hålla sig till det lördagsgodis på lördag.
Jag tror du och jag lever någon form av parallella liv, för att jag, apropå att man inte vill utsätta sitt barn för att man ska fuska själv, utan man vill ändå vara någon bra förebild. Ja. Mina barn har blivit så pass stora nu att jag känner så här att jag kan inte göra vad som helst framför dem. Om, när de var yngre och jag, alltså då skulle jag kunna äta lite glass. De skulle inte bry sig, de är i ett annat rum, de har fullt hå med sitt, mamma gör en sak och det behöver inte innebära att barnen måste få eller ska göra samma sak. Ja. Men nu har det blivit så här att jag känner lite grann så att det är orättvist om jag till exempel då igår skulle börja poppa popcorn när de fortfarande var vakna fast de hade gått och lagt sig i sitt rum. Och så hör de så här att nu börjar mikron låta och så börjar poppa och så börjar lukta så här gott.
Ja, det känns inte riktigt bra.
Nej, men det är inte riktigt schysst. Det är en sak om man kanske bor i en villa och så är det flera våningar. Men det är ändå typ kanske 6 meter från deras sängar till köket. Så att det är ändå liksom fria luftkanaler för den här popcorndoften. Och så då tog jag fram popcornen ur skafferiet, jag tog ur kartongen. Jag älskar ju mycket popcorn. Alltså det är liksom mitt, det är då ett av mina bästa som finns, tillsammans med sura godisar. Ta av plastförpackningen, lägger den på skärbrädan så att den är redo där. Och sen tar jag fram min favorit Häagen-Dazs glass ur frysen, den här Macadamia Brittle. Ja, skitsamma. Ställer den på bänken där och så liksom ställer mig och så trummar lite med fingrarna på diskbänken typ så här, räknar, men nu borde de ändå sova. Så går jag in i sovrummet en sväng och ser att åh herregud, jag har ju inte packat upp min väska från från när jag då hade varit i Växjö, så jag ställer mig och börjar vika in kläder i garderoben. Och sen så tänker jag att ja, men nu jag kan i alla fall gå och hämta glassen. Den låter ju ingenting. Så då går jag och hämtar glassen, så äter jag lite glass medan jag går och städar i sovrummet och Hans ligger och läser en grej för mig från telefonen. Och sen så ska jag gå då och tänka, men nu måste de ändå sova. Så nu går jag från sovrummet in i köket, så med glassburken i handen och den här skeden, nästan samma sked som jag använde för att mata Sixten när han var liten, apropå det här.
Ja.
Och så är det nedsläckt i lägenheten, jag går och äter min glass. Och sen så precis runt hörnet så möter jag då i mörkret en sån kritvit liten kropp med små såna här Björn Borg-kalsonger.
Åh, gulligt.
Och jag blir så rädd. Jag flyger högt. Här går jag runt och äter glass i lägenheten. Och jag hoppar och wow! Och Sixten, men vad gör du mamma? Nej, jag blev jätterädd. Varför då? Går jag runt med glassen, du vet. Och kan inte ljuga för honom, den här lilla farbrorn som är 8 år gammal. Så jag säger som det är, att jag vill inte att ni skulle veta att jag åt glass. För att det kändes så taskigt när ni har gått och lagt det, att mamma tar fram sitt eget mys.
Ja.
Och då säger han, mamma, det gör ingenting. Men du, vi glömde göra läsläxan.
Åh nej. Gulle.
Så jag sa, vi kan ta läslaxan imorgon, det är redovisning dagen efter. Mamma gör popcornen sen när ni har somnat. Och så blev det så här, han bara, ja. Det var en större grej för mig.
Han brydde sig inte så mycket.
Nej, men du vet, alltså jag flög så högt och jag kände mig så påkommen med att här går jag runt och äter glass i lägenheten.
Ja, men det är något med det där ändå. jag märker det nu också när ungarna är större. Att det är svårt att försvara varför jag får äta godis mitt i veckan och inte dem.
Jättesvårt!
Det är jättesvårt. Och mitt vanliga svar brukar vara för att jag är vuxen. Men det är ju ett jättedåligt svar. Egentligen.
Ja, och jag tänker på det när man är så hård med mot barnen och så pratar man om att barnens skärmtid ska begränsas, barnens sockerintag ska begränsas, barn måste röra på sig mer. Ja, men det finns ju ingen vuxen som klarar av de förhållningsreglerna som man säger att barnen ska ha.
Nej, men det är lite det, och det är bra med lite självrannsakan där ibland, tror jag. För att jag tror att vi skulle ju också må bättre av att leva efter samma förhållningsregler som vi vill ge våra barn.
Absolut.
Precis som du säger, begränsad skärmtid, godis på helgerna, man ska röra på sig varje dag, gå ut och lek, alltså kanske inte leka då, men gå ut i alla fall varje dag. Så jag brukar skicka ut ungarna, men själv kan jag ju vara inne en dag och hålla på med något annat liksom. Och jag behöver ju också frisk luft. Så att jag tror att man ska börja säga till sig själv också när man säger till ungarna. Köra liksom den förmaningen även till sig själv på något sätt.
Ja, jag tror att det där är vi nog fler föräldrar som behöver jobba med mera medvetet. Man ska inte bara ställa massa krav på sina barn, utan man ska nog faktiskt kunna efterleva kraven själv också.
Ja, precis. Jag känner ändå att man måste kunna verkligen motivera varför man själv gör någonting annat.
Ska vi wrap the träningspodden up?
Ja, nu trodde jag du pratade, nu ska vi wrap the träningspodden app. Jag bara, men vi har ingen app, Lovisa.
Jag tänkte mer på att vi har pratat rehab, attityder och strategier, pratat långpass, vi har pratat sockerintag, vad hade vi däremellan? Lite parfymsgarderob, nej doftgarderob.
Ja, och lite kladd, smutsiga ungar och blöta fötter och lite så. Det blir lite av varje den här veckan helt enkelt.
Och din kärlek till Soma Move.
Precis, så att jag hoppas ju att alla har fått med sig någonting, för det har ju spretat åt lite alla möjliga håll.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka, år in och år ut, som vi faktiskt kan säga nu.
Ja, vi älskar det, vi älskar er. Tack för att ni lyssnar, vi hörs igen om en vecka. Puss och kram.
Puss, puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.